Vår gäst i programserien från Stoltrådspop till Stökig Rock idag är Roland Rolle Rantjukov, även känd som både Viktor Hurmio och Evert Extas. Alla som har följt med sagan om Viktor Hurmio vet att han kommer från Evitskog. Var det mycket musik hemma i Evitskog?
Alltså det här är kanske inte överdrivet mycket, men där satt man ju och vävade sina LP-skivor.
Vad var det för LP?
No, där är kanske i det här sammanhanget så just Tuomari Nurmio förstås och så här, men svårt att komma ihåg den där utländska, vad jag hade där alltid. Men så där så var nog ganska poppigt kan man säga, poprock.
Du lyssnar på musik men du spelar inte.
Nej, inte spelar jag då, inte spelar jag nu heller inte.
Men sen var vägen upp till Vasa. Du började studera på pedagogiska fakulteten. Vi började samtidigt och första året så snackade vi nog musik men spelade inte musik. Men sen då rockföreningen bildades så blev det ju så att du blev popstjärna.
Ja, det är nog riktigt raka sig, men julen 81. Du kanske kommer bättre ihåg vilka alla som var ner och hälsade på mig till Evitskog då. Och då kom ju Tuomari Nurmios låtar upp och det skulle vara någon musiksits i januari då, direkt efter när jullovet tog slut och så här. Och vi bestämde väl oss tillsammans att vi skulle göra någon slags cover-låtar liksom, på Tuomari Nurmios låtar då. Och så blev det.
Så blev det. Och första gången vi spelade låtarna var på en sits. Men ganska fort så lämnade de där Nurmio-låtarna.
Ja. Du började ju bli kreativ och kom med egna låtar åt oss och så här. Och det började komma mera och mera. Första egna låten som du gjorde så var det här Mina ja grannkissorna.
Det där att jag gjorde en låta i, för vi gjorde ju dem tillsammans. Okej, jag gjorde ju kanske musiken eller snodde den någonstans ifrån. Men texterna som ändå var jutton i låtarna så gjorde vi ju tillsammans.
I allra högsta grad, ja. Det var fina sessioner.
Ja, och på många olika ställen.
Jag säger ett annat. Jag vill minnas att vi på någon skiva har också utskrivet efter varje låt var de är gjorda.
Finns det någon speciell plats som du kommer bra ihåg där vi skrev någon text?
Kanske nummer ett, så där som var lite mer exotiskt då när vi sa att vi lekte Abbas pojkar och åkte ut till ditt kärre. Och så var vi där på bastuverandan och satt och fixade ihop. Jag kommer inte ihåg vilken låt det handlade om, men jag kommer ihåg liksom själva sessionen.
No, på kärren hade jag en gitarr, men oftast så lånade jag ju din landola.
Ja, den var så bra, den var ju som ny. Inte kunde jag spela själv på den. Av någon orsak hade jag köpt den i varje fall ändå.
Köpte du den då du började PF?
Ja, det var någon, Jonne Jussila eller vem var det som på något vis fixade billigare de där gitarrerna från... Vi hade landola en fabrik här i norra Österbotten.
Stämmer bra.
Ja.
Men du studerar aldrig gitarrspel, däremot pianospel och framförallt blockflöjt. Att inte få glömma.
Jo, det stämmer. Nu är det så där med fasans förtjusning som man kommer ihåg. Kanske bägge av dem. Framförallt blockflöjt.
Jag har sämre minne än dig, men första sitsen som vi spelade egna låtar på så var hela sättet egna låtar eller varvade vi med Nurmio-låtar?
Vi varvade nog det här och jag tror att vi hade något många egna låtar den allra första. Sedan efter det, så ganska klokt nog på något vis, så nappade vi på ett erbjudande att ett rykte hade spritt sig på något vis ner till Åbo och Kåren. Det var någon mitt i vintern, det var vinter då fortfarande, så där var vi då bokade på första kejka så att säga, åtminstone utanför Peffans väggar. För att vi visste att det hade gått hem liksom hos lärarstuderande och så här i Vasa, och målgruppen var ju ganska likadan i Åbo. Och det var ju absolut liksom en redig succé där också, så att vi fick sen vidare smak för det där och sen kommer vi väl till sommaren efter det, så var det SU-rock.
Vi ska snart prata mer om SU-rock, men först måste vi prata om den här Åbo-keikan. Visst pratar vi nu om samma keika där Ronny Rehn körde buss och vi var tre peffanband, det var TM Group, Soklanakit och Fetknopparna. Och så hade vi med också Great White Band och Max Beckman och Tina Marina fanvaran på resan.
Ja, ja, det var nog säkert den resan. Jag kommer ihåg att vi hade något problem med den där bussen som vi hade lånat av
Compression.
All right. Och vi fick inte igång det där någonting var det följande idag. Någon fiffikus trodde då att man kan buffa igång en buss som har stått ut i en redig vinterkyl och sådär, vilket nog inte gick. Det måste ju vara någon som kommer hjälpstarta den på något sätt liknande.
Tror du att du någonsin skulle ha börjat sjunga i ett band utan rockföreningen på PF?
Ärligt sagt, nej. Sannolikheten är väldigt liten.
När Ronny Rehn, som vi redan nämnde här, så sa för några veckor sedan i det här samma programmet att motto var ungefär alla får vara med, hellre än bra.
Ja, nu var det ju så nog det här. Men jag hade ju på det viset det lyckliga sitsen att alla Fetknopparna var ju då redan liksom duktiga att spela. Liksom, det var inte liksom bara hellre än.
Ja, var det du som valde Fetknopparna eller valde Fetknopparna dig?
Jag tror det var ganska ömsesidigt där egentligen på något sätt. Jag måste ju ha varit i den samma evigtskog-grejen då liksom att hur vi sen plockade ihop det här så kommer jag inte riktigt ihåg hur det gick till. Sandsten var ju på trummor då i början, han som numera är på keyboard. Sen var det ju så att Toivare var inte alls med då i början, utan sen ett skede så var det väl så att Sandsten la av för han hade så mycket keikkor. Och då kom liksom Toivari med in i bilden igen.
Ja, Toivari studerade ju inte ens uppe i Vasa då ännu.
Nej, det är sant, ja.
På SU Rock så då spelar vi så gott som bara egna låtar. Och det här är då 82.
Mm-hmm. Folk har blivit lite nyfikna sådär. Till exempel då på den tiden så visste ju inte allmänheten mitt riktiga namn ens. Det gick långa tider som pressen liksom höll den här imagen att vem är det riktigt och sådär. Kommer en av de första rubrikerna efter SU-rocken så var det liksom träd fram Viktor Hurmio, vem är du?
Jacke Jakobsson som spelar med bandet så berättar i den här samma programserien att han tror att en stor del av succén berodde på en utfunderad image. Hur utfunderad var det?
Ja, nu var den relativt utstuderad liksom och till exempel då i början så ni hade ungefär en koreografi som bestod av att man kunde ha stått på ett frimärke. Det tycker jag är ganska beskrivande och så här. Men sen var det ju förstås den här alla nominen, rösten och sen klädseln förstås. Vi var till Kirpis tillsammans och köpte billigaste som vi hittade med våra fattiga studiepengar och så här så att. Nu blir det ju sen när man funderar, så nu är det relativt utstuderat ändå.
Vad kommer du ihåg av den där SU-rock-keikan?
Jag kommer ihåg att det var fint väder, det var varmt, den där min första keikapuku, det var liksom en vinterkostym om man kan säga. Det var överraskande tjock och så här. Det fanns en del keikor som man sen riktigt började ångra att man borde ha något lite annan kostym och det blev ju sen efterhand jag haft otaliga olika kostymer, men jag kommer ihåg till exempel en keikka som sen också hade en Nylandia-rock i det här Helsingfors på Finlandia-huset. Och där var ganska rediga strålkastare på, vilket faktiskt gjorde att det var riktigt, riktigt varmt. Det var som man skulle stått i bastum just med den där pukon på till och uppträda.
Jakobsson, Häggdahl, Sandsten och jag var knappast nervösa inför SU-rock-keikan eftersom vi hade då stått på scen redan i flera år allihopa, men var du?
Säkert var jag någorlunda nervös, men inte så där supernervös vad jag kommer ihåg åtminstone. Kanske man var så pöllo som man inte förstod att vara nervös.
Blev du överraskad över publikresponsen?
Visst blev jag det. Väldigt, väldigt positivt överraskad. Det var nog riktigt sådär att wow. Säkert gav det en sån där kick också, liksom att det här ska vi göra mer av.
En stor orsak i framgången var, som det redan har kommit fram, texterna. Du sjöng om dig själv.
Nu var det ganska mycket det faktiskt, ja. Och det är klart, alltså, det är så som man alltid gör när man gör texter, så är det ju ordagrant, men liksom kanske huvudingredienserna är hela, var ganska långt något sånt som man har varit med om själv.
Hade du någonsin besökt Savolax, som du sjunger om i låten Heavy?
Jag måste krypa till korset och säga nej.
Jag vet varifrån vi fick Savolax från. Du kallar sådana som du inte tyckte om för Savolaxare. Varifrån kommer det?
Jag vet inte, det är ju någonting bara sådana halvfula grejer liksom. Ibland brukar man prata om att vi kommer därifrån vara hundarna källa med reven. Men jag tycker det är preskriberat och icke-rasistiskt.
Media uppmärksammar ju hela grejen jättestort.
Det som det ska ha funnits liksom är ett rum som var tomt inom finlandssvensk musik, rock, kalla det vad du vill. Men det här, vilket vi liksom lyckades fylla, det var liksom, man ska komma liksom, just som jag sa, till ett rum liksom, så att här är någonting som vi vill att skulle bli uppfyllt och vi fick möjligheten till det och vi tog den helt enkelt. Och som du säger just så, det är som att vi skulle varit törstiga efter någonting att få leverera och skriva och berätta om.
Men vi hade ju ändå gjort låtarna före den här riktigt stora växeln med sjung på svenska kom igång.
Ja, man pratar ju ofta att det var ett blandspråk då, eftersom vi slängde in ganska mycket finska ord också där bland mer. Det var helt naturligt för mig, man pratar så där i södra Finland på den tiden och måste prata fortfarande.
Vad tyckte du om den här diskussionen om att finlandssvenska band ska sjunga på svenska?
Jag tycker det är ganska löjlig egentligen. Jag tycker att det är liksom helheten i uppträden som är det viktiga och inte språk eller vilken dialekt eller vilken konstellation som man ska prata om, utan nu kan det vara ett finlandssvenskt band liksom, kan man utgå ifrån då hela, att alla till exempel medlemmarna måste ha svenska som modersmål. Det finns så mycket sådana löjligheter som folk kan haka upp sig på.
Viktor Hurmi och Fetknopparnas första LP-skiva har en ganska intressant historia. Det var ju dyrt att göra skivor på den här tiden.
Ja. Det var några skivbolag som faktiskt var intresserade nog. Men vi kom underfund med att det skulle ta så lång tid och vi ville få ut liksom en LP snabbare. Så vi grundade då eget skivbolag, Evitskog Records. Fick det här en finansiell hjälp av din mamma Rut och mina föräldrar Hebe och Viktor. De gick liksom i borgen. Vi tog väl ett banklån helt enkelt. Och så körde vi.
Och föräldrarna fick tillbaka sina pengar.
Ja, absolut.
Det som jag kommer kanske bäst ihåg från skivan, förutom då inbandningen, var det att vi hade talko på Peffans rockförening där folk limma konvolut.
Ja, det var liksom billigare. Det var moderat som det var frågan om då. Att vi köpte liksom de LP-konvoluten faktiskt olimmade. Och så har folk och hjälpt oss, ja. Det stämmer.
Och skivan, den finns inte att få något mer?
Nej. Någon sådär, det kom ju upp när man bläddrar på nätet någonting, så hade sett någon för länge sedan någon skiva på någon sån här divare liksom. Men inte någon liksom i desto större utsträckning, att folk har nog liksom hållit kvar dem som rariteter säkert.
Vad kommer du ihåg från studioinspelningen i Gamla Karleby, som det hette på den tiden?
Allt var ju så nytt, liksom stora mixerbord och grejer liksom, och gästa sen då. Och det var prima där. Sen bland annat också det här, så var vi ute det här, bara det råkade komma något bekanta, din mammas väninnas, något relativt unga flickor, emot att vi skulle behöva något röster som sjöng på någon låt. Vi liksom bara lockade med dem till studion och så kom och sjöng nog bara. Och så här. Jag tror faktiskt det är en av dem som jag träffade någon när vi gjorde ett tv-program också, Villa Vasa. Så var hon där som solist, en av de flickorna, och sjöng faktiskt Annabelle Fell. Ganska roligt faktiskt. Det fanns ju många sådana episoder som var prima.
Och största delen är preskriberat. Bland annat det du mitt i natten lärde mig engelska stegen.
Ja, jag borde testa om du kommer ihåg dem eller inte.
Jag fixar nog. Tro bort bara. Efter att skivan kom ut så ökar ju också mängden spelningar.
Ja, man kan nog säga nästan att vi satt så gott som varje veckoslut på vägarna runt om i svensk Finland. De flesta sådana dansplatser som minst på den tiden var aktiva så uppträdde vi nog.
Och den här mängden spelningar gjorde ju det som du redan var inne på. Sandsten hann inte komma med på alla spelningar, så vi plockade in Toivari som hade börjat studera i Vasa. Vilka spelningar kommer du bäst ihåg från den här tiden?
Ja, stora konceptet var ju ganska liknande. Hurmios uppträdande var ju about 45 minuter långt. Så behövde ju de här arrangörerna förstås någon annan musik också. Och det här, ni hette väl Roots på den tiden, kan jag tänka mig. Då ibland så sålde vi som paket, om man kan kalla det på det viset också, att det var liksom två år. Sen fanns det väl nog också keikko som vi gjorde med TM Group och Suklaanakit också. Så jag har en sån här affisch som jag tydligen tryckt upp då, där var alla tre liksom. Jag vet inte varför det dyker upp i mitt huvud en mindre föreningshus, om jag skulle minnas rätt så skulle det vara i Snappertuna. Och de hade inte ordnat dans på långa tider och nu slog de på stort liksom då. Jag kommer ihåg till att de hade till och med vakthundar på plats liksom. Och när vi började stämma instrumentet så kom jag ihåg när Toivari där han började stämma in trummorna och slog på den, så det började komma ner sågspån från taket. Inte vet jag, av någon orsak så kommer jag ihåg något sånt där.
Jag kommer också bra ihåg den spelningen. Det var ju personrekord, det var jättemycket folk där.
Ja, och arrangörerna de var riktigt till sig.
Han som var huvudarrangör så kallades för Svante. Jag har haft kontakt med honom senare. Och han har berättat åt mig att de hade hyrt in walkie-talkie inför evenemanget.
Det var high-tech det.
På den tiden, jätte-high-tech.
All right. Sen har vi förstås det här ena som vi tar direkt med spelning att göra, men det är spelning efteråt. Då vi hade en hyrbil och det här när poliserna stannade oss. Jag satt gömd där bak någonstans bland instrumenten, var man inte ens skulle få sitta. Märk väl hur länge sedan det här är nu att det är preskriberat. Och det här Häggdal körde väl och vevade ner rutan när polisen stannade och polisen ifrågade liksom då säkert känt igen nu vad det var för schack det här och frågade liksom att varifrån kommer ni och sådär och Häggdal har liksom berättat att vi är från Österbotten, så har polisen bara svarat ja, det är jag och har en bra resa bara.
Men det här var inte den där Helsinkin soittamalla.
Nej, det var också det. Då var kulturfondsdirektör som chaufför, Sören Lillkung, det här. Och hans finska var inte så bra på den tiden. Då var det ju en bil framför oss som plötsligt så kom det en stoppskylt ut från den här chaufförsrutan. Och stannade oss helt enkelt. Det visade sig vara en civilklädd polis. Som säkert hade varit själv ute på länk eller någon annan, någon träningsdräkt på sig. Och han var besk. Han var riktigt besk liksom. Jaha, min pojat har varit menossa. Då var Sören och på sin breda finska. Helsinki, soittamalla. Och det blev ju bättre av att vi brast i skratt hela gänget där i bilen på samma gång. Men han gav en muntlig varning bara. Vi kan ju säga något att varför han stannade oss var det att han tyckte att vi hade kört för nära hans bil. Liksom hängt honom i baken för nära.
Men vi hann med tid på kejkan.
Ja.
Du dricker fortfarande mjölk.
Jo, jag dricker mjölk minst en liter per dag.
Var det mjölk som gällde på spelningarna på 80-talet också?
Varvat med några andra drycker där också, det här, men nu var det ju mjölk som gällde då också. Så här att, som sagt, varvat med något smått annat, någon slags jaffa.
Något som också kom in i bilden i samma veva med skivor och ökade mängd spelningar var ju tv-framträdande.
Ja, riktigt roligt också. Jag kommer ihåg bland annat en gång som i Yles studio i Helsingfors. Där hade de ju byggt upp en interiör av en lada med mjölkstonkor och såna här grejer. Och jag tror att Toivari till och med låtsade spela trummor på någon av de där mjölkhinkarna, stonkorna som man kallar dem för. Kanske det var tre låtar och vi höll på hela dagen. Jag minns faktiskt en liten sak angående det. I någon låt så hade vi liksom bryllkräm eller så här i håren. Och du hade då bra mycket längre hår, ska vi säga. Du hade mycket hår. Och det här, där i sminken, så hon som höll på och skulle fixa den här håren då, så hennes tub liksom började ta slut bara med ditt hår. Och hon hade då i ett litet skåp där under det här sminkbordet, så hade hon liksom en större burk, eller vad ska man säga, av det där samma projnan. Hon sa liksom i något sätt att ej paskat, ej testa tog mitten liksom, när den där tuben räckte till. Så hon tog liksom handflatan ur den där liksom och smätta dig i hår och fick det fixat.
Allt det där finns att se på arenan.
Ja.
TV-programmen nådde förstås en någorlunda stor publik, men du har ju uppträtt på TV för en betydligt större publik. Berätta.
Tänker du på Kina alltså?
Jep.
Nej, jo, jag var där då i Kina och hälsade på min blivande fru då liksom. Saliga Elisabeth, och vi var på en restaurang och hon jobbar där som lärarinna så att säga och utbildar unga kinesiska flickor till sekreterare. Och en av de här flickornas pappa jobbar på lokal-tv, ska vi säga då. Men märk väl att lokal-tv i Kina, staden Fuzhou, som det här handlar om, så där snackar vi liksom några miljoner tittare varje dag liksom, och de hade då ett nyhetsinslag liksom om att det var en artist liksom då från Finland då. Och där uppträdde jag. Det var ganska spännande och jag har alltid haft svårt med texterna. Så jag började fråga Etche det där då, och att skulle det finnas något papper och penna liksom, jag borde skriva upp de texterna för när jag alltid blandar. Så tittade Elisabeth på mig och sa, hör du Rolle, att det tror jag inte är så stor skillnad, fast du skulle lite blanda med de orden, att de förstår nog inte så mycket av vad du sjunger. Och hon hade ju alldeles rätt.
Om vi ser på fler milstolpar i fetknopparnas historia, så ska vi väl nämna att vi 83 gjorde också en EP-skiva och sen spelade vi in nästa i Umeå.
Ja, precis. Tonteknikstudion med Pelle Henriksson som det här är en tekniker, eller Svedu Pelle som vi kallar honom. Och där var ju Ilifa Faniemi bland annat och Tompa Nyman var med där. Och det var riktigt prima resa. Och så sen var vi också och bandade någon julsång där. Evitskog Records gav ut en julkassett. Tomtarnas julblandning hette den visst. Där var faktiskt numera bortgången Erkki Mendelin bland annat på den sessionen då.
På tal om skivbolaget, det var ju en kort historia om vi tittar på åren och vi klarar oss helskinnade ur den.
Det hade vi ju liksom några erfarenheter av något sånt egentligen, utan vi bara gjorde den bästa förmåga och bra gick det.
Hela grejen var ju kortvarig. Vad beror det på enligt dig?
Ja, nu var det ju ändå några år liksom. Att så där aktivt så kan man ju säga från 82 till 86. Fast vi har gjort sen sporadiska keikkor, alltid sådana som var lite intressantare keikkor så att säga, så har vi nappat på efter det också. Men det här, vad den sådär personligen för mig har betytt, så det är ju en hel del. Jag vågar nästan påstå att radio och tv-jobb som jag har gjort en hel del av, så inte skulle någon veta vem Roland Rantjukov var då, utan nu tror jag de flesta pratar om att de anställd Viktor Hurmio.
Sista keikkan före vi slutade var på SU Rock 86 och du kom på scen med en vespa.
Det var Vera, vespan Vera som jag gjorde entré på då, och hon var en fin vespa där, men jag har faktiskt sålt Vera. Det var ju en speciell entré faktiskt.
Jag tror jag ska sätta upp en bild av det på Facebook-sidan.
Ja, och nu har jag något bra bara så smätta på bara.
Vad kände du då bandet tog slut?
No, som vi nu har uttalat oss sådär annars officiellt också, så när många frågar sig varför slutar nu, så vi gav ju svaret då att vi vill sluta så länge vi är på topp, så att säga, att inte vara där nere i bottenträsket, och det tror jag att vi gjorde alldeles rätt i. Så att, men det är klart att nu blev det sådär vemodigt och på det viset, men sen som jag redan nämnde så har vi ju gjort då alltid liksom någon keikka ändå liksom, och i och med att vi inte harva på alltid däremellan, så tror jag att de keikkorna också har blivit speciellt roliga att göra liksom, att det alltid varit något extra med då, så att var det rätt.
Efter att du slutade gjorde du efter några år en comeback som en annan artist.
Ja, det blev då liksom den här Evert Extas-typen. Själva Evert Extas namn kommer från att skulle det varit Emma Numminens trogna följeslagare Pedro Hietanen som hade hört oss och sagt liksom att det här toimar liksom bra det här, men att det är Viktor Hurmio klingar så finskt att han borde kanske heta någonstans som Evert Extas istället. Och därför nappar vi upp det, och jag använder ju Evert Extas mycket som när jag jobbar på radion också och sånt. Man kan nästan mera säga att vi var som ett studioband på sätt och vis liksom då. Att det var Joe Uggeldahl och det här Fafa Niemi med också. Toivari och reportern själv. Ni hette ju alla någon med Extas också. Det var liksom hela familjen Extas.
Jag var Erik Extas och vi gjorde nog ändå några keikor, bland annat stafettkarnevalen.
Jo, faktiskt. Det var då när stafettkarnevalen var i Vasa ett år. En ganska svår keikka skulle jag säga i och för sig. Stafettkarnevalen har ganska sådär på minuten att man måste liksom hinna bara på plats och bort ur vägen igen tills följande start går, för att det är ju en stor cirkus kan man säga det där, så att de ska få in passet alltså. Att det kanske nog var sådär lite att han inte få upp filare där, utan in och göra sitt och ut tillbaka. Jag tror jag faktiskt kom på Vespan Vera då också.
Och så var vi ett husband i en tv-serie.
Ja, det var alltså en frågesport som jag drog det här. Som först var i radioformat, sen blev det större. Det blev semifinaler, finaler i tvn. Alltså det hette 8:an i 8:an, det var för 8:e klassister. Frågesport, och där var jag som Evert Extas liksom då, programledare. Och Elite Ensemble som ni hette då, var liksom då som husband. Varje program så hade vi en Evert Extas-låt med också, plus att ni sen hade en massa andra grejer som det var frågor runt liksom.
Och en av de här Extas-låtarna har ju börjat leva sitt eget liv i svensk Finland. Speciellt på sommaren.
Speciellt på sommaren, för jag vet, då måste du ju tänka på putt-putt-båt. Som ju Viktor Hurmio har anammat mycket liksom också på sina keikor och så här. Så att den blev ju största hitten från den tiden nog. Trevlig låt, det är liksom full gas enast från början ända till slut. Så att det är en låt som jag trivs extra bra med att sjunga, ska jag säga.
När du ser tillbaka på de här åren då du var popidol, så vad är det du främst tänker på och kommer ihåg?
No, det är en salig blandning egentligen. Kan jag plocka fram någonting så där som är riktigt, riktigt speciellt? Alltså publikkontakten på keikorna förstås, i det stora hela. Sen alla liksom nya upplevelser, liksom, till exempel tv-bandningar och sånt här som man inte hade varit med om förut. Och många fina minnen.
Saknar du den här tiden? Du har ju inte varit verksam i musiklivet på jättelänge.
Kan ju förstås komma stunder säkert liksom som kan uppstå av en eller annan orsak. Jag kommer nog på några bra exempel här nu. Men nu finns det stunder som man tycker det där ska vara roligt att vara där nu och gjort det. Liksom. Men i det stora hela så är jag nöjd och glad.
Du var inne på att vi har spelat lite keikor också efteråt, men skulle du vilja spela mera?
Jag tycker vi har haft ganska bra spridning på de här keikorna som vi har gjort efteråt. Och så det snackar ju att det är många år mellan en del keikor och sådär. Men de som vi har nappat på, typ popkalaset och så här, som har varit stora evenemang och så här. Så jag tycker vi har plockat bra i det som vi har gjort faktiskt och sådär. Så det har liksom blivit det där att man får på någon liten keikka bara i något litet hus i en liten by.
Hur pass ofta träffar du folk som minns de här gamla tiderna, gamla storhetstiderna om vi kallar dem så?
jag tror oftare än vad folk skulle tro kanske så där, att man märker att det här att det blir så där nostalgiska att ja, du är den där Viktor Hurmi och du liksom, ja. Och sen liksom börjar de spinna på vidare och så här. Men att, inte det ju likadant, nu får man gå på stan nu för tiden liksom mera i lugn och ro, då, som det var som hetast liksom hela den där hype. Så då var det ju det där liksom att man såg när folk knackade i varandra och peka liksom och så här. Och som var roligt. Åtminstone i början, så kunde det bli lite enformigt sen liksom, när det gick till överdrift. Men nu gick det bra då.
Har du aldrig funderat på att det skulle vara kul att samla ihop någon annat band och göra någon annan typ av musik?
Nej, det vet jag det inte. De koncepten som vi har haft och har fortfarande också kvar, så att det tycker jag funkar bra. Och sen får vi alltid sitta en gång om året också tillsammans med fetknopparna och på vår årliga traditionella sammankomst som vi kallar för Viktors namnsdag. Där brukar det också vara riktigt roligt.